Sunnebor har ju alltid velat ha ett badhus. Du vet, reningsverk, bassänger.
Välkommen till ett nytt avsnitt av Sunnepodden. En podd om människorna som bygger platsen. En podd som lyfter fram intressanta personer och som gör Sunne till en alldeles särskild plats att bo och leva på. Och jag som styr samtalet idag heter Linnea Svärd. Carina Johansson är journalisten och författaren från Ingmor som med sina mysdeckare sätter Sunne på kartan. Ända sedan barnsben har kreativiteten flödat, något som hon tappade bort på vägen. Men ibland ger livet en lärdomar och efter ett sjukdomsbesked kunde hon inte längre blunda för sanningen och var tvungen att följa sitt hjärta och förverkliga sina drömmar. Inte nog med att hon skriver, hon är även konstnär och hennes målningar på gamla kiosker och bensinmackar väcker verkligen nostalgin till liv. Nu i april släpps hennes 10:e bok och det är den 3:e i samma deckarserie om familjen Winder. Jag möter Carina i ett samtal om kreativitet, om livsval och kan ett aprilskämt förändra ditt liv? Ja, men jag tänker att vi kör. Så jag säger välkommen till Sunnepodden, Carina Johansson!
Tack.
Hur mår du?
Jag mår bra.
Gud vad skönt.
I slutet av min förkylning så det började kännas som hopp om liv.
Ja, just det. Det är det du vill säga det. Att du är förkyld.
Ja.
Man kanske inte hör det. Jag kommer klippa bort hostar och snörvlingar.
Jag hör det själv, men förhoppningsvis hör ingen annan.
Nej. Nej, precis. Vi ska bara sitta och prata. Jag hoppas att vi liksom värms upp lite här.
Ja. Livet är hårt.
Livet är hårt för oss. Ja. För de som inte vet så är du reporter, författare och konstnär. Det är många ben att stå på.
Ja.
Om någon frågar vad du gör, hur beskriver du dig själv eller hur presenterar du dig själv?
Ja, om jag ska sammanfatta mig själv så tror jag nog att jag säger att jag är liksom en sån här kreativ person ute i fingerspetsarna.
Mm.
Att jag måste hålla på med någon sorts kreativ verksamhet för att må bra.
Just det.
Ja, då sammanfattar jag, för det är ju egentligen ingår i alla de här delarna.
Ah.
Det är ju väldigt kreativa, både jobbet och fritiden. Så sammanfattar nog jag mig själv, tror jag.
Mm. Men huvudbenet är liksom då journalist?
Ja, det är det ju.
Eller du säger, ibland säger du reporter. Så, ja, vad är skillnaden?
Jag vet inte, reporter brukar jag säga. Och jag vet inte.
Nej.
Det har jag faktiskt inte analyserat. Det är nog bara ett ord som jag har... Ja, det känns bra att säga.
Reporter, då känns det som att man liksom åker, du vet. Jag åker iväg till de krigsdrabbade områdena.
Ja.
Och journalist känns mer sådär, jag skriver för en tidning för hand.
Ja, kanske. Reporter, jag åker till de marknaderna ute i byarna.
Det är där vi hittar dig.
Ja, det är där vi hittar dig. Jag lärde mig att läsa och skriva när jag var 5 år. Jag var ganska tidig och började direkt att skriva små sagor och berättelser. Jag har faktiskt ett par små häften hemma och små böcker som jag gjort liksom, och du vet, häft ihop. Så, ja. Men så skrev jag även lite noveller sen upp i tonåringen. Sen tog det slut. Jag skrev ingenting på typ 20 år. Liksom, utan jag målade tavlor och jobbade på posten som brevbärare i 14 år.
Mm.
Och sen, men det var ju tungt. Posten var tungt och slitsamt och sådär. Så jag... Så upp mig 2001 utan någon plan för vad jag skulle göra, utan jag hade ingen aning. Men jag var ute på lite praktik och testa och kände väl också någonstans att jag hade ett behov av att få komma mer till ett kreativt jobb på något sätt mot posten där. Liksom. Det var verkligen liksom, ja. Men det var svårt att veta vad man skulle göra. Och för att göra en lång historia kort där nu då, så gick det ett år, gick fram till augusti 2002 och då började jag verkligen att gräva djupt i mig själv och vad ska jag göra med mitt liv liksom. Jag hade gått ett år utan liksom att komma någonstans och det gick ju inte. Och då gick jag tillbaka till sig, gick i 7:an på högstadiet och hade praktiserat en vecka på NVTs lokalredaktion. Och då bestämde jag för att bli journalist. Ja, för det var så roligt. Det var så roligt att få sitta och skriva den här veckan och grejer liksom och sånt. Men sen var jag skoltrött, väldigt skoltrött. Mm. Så att den drömmen glömde jag vid säkert 3 veckor senare liksom. Men så kom jag ihåg där jag liksom verkligen tänkte och kom tillbaka och tänkte på att skulle det kunna vara någonting? Vilket kan tyckas långsökt, för jag hade ju inte skrivit någonting alltså sen gymnasiet, alltså sen 20 år liksom. Alltså, ja.
Nej.
Så att det var väl lite långsökt egentligen. Men i alla fall så började jag googla och så fann jag att det fanns en 1-årig journalistikutbildning på Molkoms folkhögskola.
Just det.
Och det här tror jag var en onsdag och upptäckte att skolan hade börjat på måndagen.
Oj!
Ja, just det. Kan man säga. Och jag tänkte att fasen också. Ska jag vänta ett år liksom?
Oh.
Ja, men jag i alla fall ringde till skolan. Jag bara ringde och kollade läget liksom. Och då säger de det att du, det var en elev som slutade efter första dagen. Så vi har en plats tom nu.
Nej!
Ja, det är helt otroligt. Du kan komma på en intervju imorgon om du vill. Så jag åkte dit på torsdagen och pratade med två lärare och pratade med dem. Och de sa, visst, absolut, du får börja imorgon om du vill.
Ah.
Oh shit, liksom. Det gick så snabbt allting.
Det blev på riktigt,
2 dagar ifrån liksom. Att jag hade börjat tänka tanken liksom.
Mm.
Och så hade de här eleverna då, de här första dagarna, fått skrev ihop sin liten historia, berättelse om sig själv. Sådär, vad de har gjort tidigare och drömmer och planer. Och jag började sätta mig och läsa det här häftet på kvällen. Och ser att de här människorna, de hade ju skrivit artiklar, de hade ju skrivit. De hade ju varit publicerade i tidningar och jag bara, nej men det här går ju inte. Jag är ju total nybörjare liksom, det går ju inte. Men då säger jag, tur var, hade jag min Johan då, min sambo, som sa till mig, det är klart du ska åka dit.
Ja.
Men då bodde han i Karlstad fortfarande och jag bodde i Sunne då. Och jag var hos honom och han sa, det är klart du ska åka dit imorgon. Nej, sa jag. Och du vet, det blev en diskussion. Nej, jag kan inte åka dit, det går inte liksom. Och du vet, jag hade gått hem ett år, tappat självförtroende, allt det här. Men han var så bestämd, som tur var. Han följde mig till bussen. Såg till att jag klev på bussen. Det vill säga vinka mig, hej då. Vilken tur, vet du.
Ja, verkligen.
För när jag väl kom dit så, ja, det var ju det roligaste året jag haft.
Nej men gud, vad kul.
Jag brukar säga att det var som 1 års lekstuga.
Ja.
Det kändes så, för att jag hade bara jobb och slet så ont på posten. Du vet, cykel och sprung i trappor. Och, du vet, det var inte jag liksom. Det var ett jobb, det var inte jag liksom.
Nej.
Och här fick jag ju roliga saker från morgon till kväll. Det var helt overkligt, var det.
Men du, vad är det bästa med ditt yrke som journalist, skulle du säga?
Friheten. Alltså jag är så fri i det jag gör. Alltså jag får vara kreativ. Det är ingen som styr mig så mycket vilken typ av jobb jag ska göra. Alltså till viss del självklart. Men... Och så får man skriva såklart. Och sen får man träffa så mycket människor. Mm. Som till 95% tycker det är roligt att träffa mig. Alltså, och som öppnar sig, berättar om sitt liv. Berättar sina historier. De visar där de håller på med. Man känner sig liksom lite vipp när man kommer hem till folk och de bara tycker att det är så roligt att få berätta allt det här. Och det är väldigt kul. Det är nog det som gör. Och så just det här att man är så fri då efter så många år. Alltså skulle någon sitta och tilldela mig vilken typ av jobb jag ska göra varje dag. Då kanske jag inte skulle tycka det var så roligt längre. Utan att man får vara väldigt, ja fri. Mm.
Kontrasten då, eller motsatsen till fri då, att man känner sig fången och låst och styrd.
Vilket jag inte skulle nog må så bra av. Nej, det gör väl ingen igen.
Nej. Men det är då efter att du jobbade ganska många år på posten.
Ja, det gjorde jag. Och det var ju motsatsen på det viset. Att det var ju verkligen inte kreativt jobb. Det var tungt och tufft för kroppen.
Mm.
Väldigt tungt var det. Jag orkade inte liksom med att... Det var... En otroligt härliga jobbkompisar där. Det var en otroligt härlig stämning. Och det var det som gjorde att jag ändå var kvar. Som gick till jobbet liksom. Men det var inte jag. Det var inte rätt för mig. Men Nej. Jag fastnade där i 14 år. Eller fastnade. Men jag blev kvar i 14 år, skulle man säga.
Jag kom ju då till Fryksdalsbygdas på praktik 2003.
Mm.
Från när jag gick i Molkom folkhögskolan där. Och blev ju kvar på Fryksdalsbygden. Och då var ju jag nöjd med det med att skriva artiklar och reportage och allt det här. Och det är ju ett speciellt sätt att skriva liksom. Och jag var jättenöjd med det. Jag hade inga andra tankar. Jag hade ju måleriet liksom bredvid och så. Och sen så gick det fram till våren 2005. Då frågade dåvarande chefredaktören då om jag kunde tänka mig att skriva ett 1 april-skämt i tidningen. Och jag hade ju fortfarande ingen fast anställning, så jag sa ju ja till allt liksom. Och blev lite ställd då, för att jag är ju van att intervjua en person och skriva utifrån det. Mm. Och nu skulle jag helt plötsligt liksom hett på en historia.
Oj.
Ja, och då blev jag ju... Ja, men jag funderar ju i alla fall, och vad skulle jag kunna skriva om då? Liksom, jag måste ju hitta på någonting, jag måste ju kunna leverera liksom. Och då kom jag på, just då hade Sunne kommun byggt ett nytt reningsverk.
Mm.
Och det gamla skulle rives. Och Sunnebor har ju alltid vill haft ett badhus. Du vet, reningsverk, bassänger. Så jag skrev ju här storyn att gamla reningsverket skulle byggas om till badhus.
Åh gud vad kul.
Ja, och det här att hitta på en historia var ju så otroligt roligt. Och det var då jag kom igång direkt att nu ska jag börja skriva någonting. Och det här var ju sommaren, eller våren 2005.
Mm.
Gick hem och började skriva lite grann. Men det var ju jättesvårt. Alltså, det rann ut i sanden kan man säga. För att jag hade inga, visste inte hur jag skulle göra. Så det gick ju fram till sommaren 2006. Då blev jag sjuk och fick en kronisk sjukdom som heter Addison.
Mm.
Och låg han på sjukhus, och sen var jag sjukskriven några veckor efteråt. Från när jag kom hem då. Och då hamna i det här läget liksom, att man kan inte skjuta på drömmarna, man måste förverkliga dem här. Och då direkt anmälde jag mig till en skrivkurs då när jag var sjukskriven. Det fanns online så här, då var det att skriva noveller. Jag vågade inte säga till någon att jag skrev en bok, för det var för stort. Alltså det bara, vadå, skulle någon säga, vadå, tror du kan skriva en bok eller? Alltså det gick inte, det gick inte.
Nej.
Det var ju först när jag fick liksom ett förlagskontrakt som jag kände, ja men nu, ja nu kan jag ju säga det faktiskt.
Ja, men och hur fick du det? Då skickade du in till...
Mm. Ja, det gjorde jag. Jag skrev ju och skrev och skrev och skickade in som sagt. Va? Och då hörde ju ett förlag av sig till slut där. Och då, ja. Det var ju många nej, såklart. Men det var ett litet förlag. Men det blev ju slut i egen utgivning, så att det var ju inte en traditionell utgivning. Det var det ju inte, men...
Nej, just det.
Mm.
Vad är skillnaden då, då? Egen utgivning, vad betyder det?
Ja, det betyder ju att man står för allt, alla kostnader, man sköter allting själv liksom. Man ger ut boken helt egen hand, man har ju inget förlag i ryggen. Men har man då ett traditionellt kontrakt, så då har man ju liksom redaktörer, man har riktigt proffsiga omslagsformgivare, man har liksom ett förlag som får ut den här boken i bokhandel och proffsiga ljudboksinläsare och sådär. Så.
För nu såg jag, nu har ju du en faktiskt av dem som läser mest i Sverige som läser in dina böcker.
Mm.
Vad heter hon?
Katarina Jävelöv.
Ja, det är ju det är ju häftigt.
Det har varit en dröm kan jag säga.
Ja, det förstår
jag. Som jag trodde också var ouppnåelig, men till slut så blev det verkligt.
Hon är ju verkligen ljudboksdrottningen kan man säga.
Det kan man lugnt säga, ja.
Vad häftigt.
Väldigt. Alltså jag är ju, Stallhuset släpptes ju i mars nu. Så då, jag vågar ju inte lyssna på den boken han har släppt, men jag började och jag satte på Stallhuset här nu då och började lyssna, så jag hörde de första meningarna. Men sen var jag tvungen att stänga av.
Nej!
Jo, jag vågar inte lyssna mer. Men så är det, jag ska försöka lyssna lite mer. Men jag blir så nervös, tänker om inte det låter bra. Men det gör det när hon läser. Men tänker om inte jag har skrivit bra liksom, så att det låter bra när hon läser.
Just det, det är ju det man hör då, ja.
Ja, då hör man ju bara, nej men gud, så skulle jag ju inte ha skrivit. Så där, jag vågar ju inte lyssna på en bok efterhand. Jag gör aldrig. Jag går in så här och där och lyssnar på den mening.
Ja, just ja.
Sen måste jag bryta.
Oj, vad spännande då, ja, precis. Mm. Precis, för då blir ditt verk så tydligt när någon annan på något sätt läser upp det då.
Det är ju så. Så att, men det är ju så kul.
Känslan av, jag tänker när man gör någonting, alltså när man gör ett verk, alltså man målar eller man skriver och sen när man är färdig, att då blir det ju inte ditt längre på ett sätt.
Exakt. Och det där är ångest där kan jag säga.
Oj, vad, berätta.
Ah, gud, det är så, man kämpar och skriver och skriver och hela tiden redigerar och man vill ju bara fortsätta att redigera och till slut så säger ju redaktören, nej men nu så, liksom, slut nu, nu är vi här, okej. Okay. Och då måste man till slut ta det här dramatiska beslutet att nu gör jag inget mer.
Nej.
Och man vill ju fortsätta, ja men jag bara en gång till, men nej man måste sluta, okej, okay. Okej, nu skickar jag iväg ett. Och då lägger man bakom sig och sen så börjar den här dagen när boken ska släppas närm sig. Och då kommer den här ångesten krypande, du vet så här, i tidningarna, man känner att svetten liksom presser ut där och så vet man, oh, herregud, nu har jag släppt kontrollen, nu kommer ju allas åsikter.
Ah.
Vilket ju är syftet.
Men det är inte mindre nervöst för det.
Nej.
Så det här är ju här är en ångestdag nu då, för nu vet man ju att det kan ju börja komma betyg och sådär på Storytel och all de här. Och du vet, man går ju in hela tiden och kollar och ändå så vill man inte kolla och samtidigt vill man ju kolla för man vill ju se.
Ah.
Man vill, för det är ju här på de här ljudboks ja, ställena, det är ju väldigt mycket ett eller fem betyg liksom. Det är ju verkligen, folk är ju verkligen hård, de älskar eller hatar. Det är lite så där, det är inte så mycket. Alltså, det är väldigt starka åsikter åt vilket håll liksom.
Ja.
Och då är det så en ett eller femma liksom, det är väldigt mycket så.
Ja, man sätter ju betyg både på själva verket och boken, men man sätter också betyg på ljudboksuppläsaren.
Ja.
Men då har du ju en tryggen.
Ja.
Det är inte så många som säger något negativt om henne.
Nej, hon är ju, det är klart att det finns ju folk som älskar och hatar där också, men det är klart att den stora massan gillar ju henne. Hon ja. Är ju... Hon är ju duktig, det är ju bara så.
Och det här är ju din tionde bok.
Mm.
Och för er som inte vet då, så Stallhuset är tredje boken i serien om familjen Winder.
Mm.
Som då släpps idag, eller?
Ja.
Men du, vad kan läsarna förvänta sig av den här boken?
De kan förvänta sig att jag använder lite stall- och hästmiljö.
Oj, vad spännande.
Jag som är rädd för hästar. Det är ju intressant. 5 meter åt staket, då är det bra.
Ja.
Jag älskar ju, jag är verkligen stor djurälskare. Och jag tycker hästar är jättefin, men de är väldigt stor.
Verkligen.
Nej, men då får man ju göra research då, vet du. Så använder jag Ingmar som miljö. Ja. Det är ju min hemby, uppväxtby utanför Sunne.
Mm.
Så det är platsen.
För jag skulle precis fråga, kan man hitta spår av dina egna erfarenheter i dina böcker? Men kanske inte så mycket om hästar då?
Nej, absolut inte. Men hästskovarpa.
Aha.
Sporten, stora sporten hästskovarpa.
Hästskovarpa?
Jajamän, Ingmar är ju hästskovarpans centrum.
Aha.
Jag har aldrig hört talas om.
Nej, men bjud in mig så kanske.
Det är ju en ganska udda sporta som finns i verkligheten och jag använder den lite grann som lite miljö också där i boken då. Det måste man ju, för Ingmar som sagt var ju ett centrum för hästskovarpa har varit i decennier.
Just det, ja. Men du har sagt att du skriver mysdeckare.
Mm.
Vad är det?
Man kan säga att en mjukare sorts deckare. Alltså, i början när jag skrev så hamnade jag alltid under liksom, kategorin deckare. Och jag kände mig aldrig riktigt helt hemma där. Mysdeckare har ju såklart alltid funnits, men det är inte begreppet, det har inte varit så omtalat. Förrän det har kommit väldigt starkt senaste åren. Och det är ju, man kan säga att det blir en liten blandning mellan feelgood och deckare.
Just det.
Lite mjukare variant, inte värst mycket blod, inga äckliga mord, liksom, alltså inga äckliga mordbeskrivningar.
Nej, precis. För då tänkte jag så här, hur balanserar man det mysiga med det läskiga?
Ja, jag gör ju det genom som sagt var, genom att morden finns, men de är inte beskriven. De har ingen stor del så, utan det är själva mordgåtan som är fokus på. Jag har ingen polisutredningar, alltså det är ingen fokus. Det är klart att det finns väl en polisutredning oftast i periferin, men det är inte den jag skriver om.
Nej.
Utan jag skriver mer om privatpersoner som finns i den här mördades miljö.
Mm.
Som liksom snokar kring de här morden. Så det blir lite mjukare variant. Lite snällare.
Just det. Men du, som vi sa, du har skrivit 10 böcker. Det här är din tionde.
Ja.
Hur har din skrivprocess förändrats under de här åren?
Den har nog gått ifrån extremt rörig till lite mindre rörig.
Hur då rörig?
Ja, men jag är i ett kaos när jag skriver. Jag har väldigt svårt att planera. Jag kan inte planera, utan jag bara skriver. Jag brukar bestämma miljön. Den bestämmer jag var allting ska utspela. Sådär.
Men okay, och då tänker vi, för Sunne är ju fonden för alla dina böcker, men då är det mer sådär stallet.
Exakt. Det är ju inte så att det handlar om hästar så, utan det är miljön att man...
Ja.
Det är ju inte så att man, ja, utan det är ju liksom den platsen där rör sig kring liksom.
Mm, mm.
Så det bestämmer jag. Och så bestämmer jag ju såklart vem som blir mördad, för det börjar ju komma ju tidigt. Och sen vem som är mördaren. Nu har det faktiskt hänt att mördaren
att jag har bytt mördare då, men
oj.
Det kan hända.
Alltså du bestämmer mördare redan innan?
Ja, det är ju fokus, men som sagt, det kan ju ändra sig då, utifrån hur storyn förändras, för att när jag skriver så bara vräker jag ur mig idéer liksom, jag bara skriver och de kommer spontant liksom när jag skriver. Vilket är ju inte så tidseffektivt då, för det betyder att jag måste skriva om väldigt mycket. Men vad ska man göra? Jag har försökt att planera. Jag kommer inte på någonting, utan det måste få sitt flöde. Därför blir jag ju väldigt kaos och rörigt.
Ja.
Men med tiden har jag väl blivit lite mindre rörigt då, så att det går lite snabbare gör det än vad det gjorde förr idag.
Ja.
Jag behöver inte skriva om riktigt lika mycket.
Just det. Så. Ja, vad spännande. Har du några idéer för boken som kommer efter?
Ja, men gud.
Den har du kanske redan börjat skriva?
Ja, alltså det här är ju jättemärklig. Det här med att skriva böcker är en jättemärklig process. För del 3, den här stallhuset, skrev jag klart för ganska länge sedan. Visst, jag har redigerat den på slutet, men den skrev jag ju klart. Den, alltså grundmanuset var ju klart i somras liksom.
Mm.
Så att jag har ju del 4 på gång och ska skickas in till första omgången till förlaget. Då. Den är ju fortfarande ett råmanus.
Mm.
Men man är ju så långt i förväg.
Ah.
Detta blir ju jobbigt, för du vet att stallhuset har jag lagt bakom mig nu. Jag är ju helt inne i 4:an, har till och med börjat skriva på del 5 lite grann. Så du vet, jag börjar såhär, vänta här nu, vad handlar stallhus då? Vänta här nu börjar man nog röra ihop ett liksom. Man måste bara tänka tillbaka. Och nu är det nytt för alla andra. Och jag är liksom väldigt färdig med den här storyn. För jag har gneta, mening, ord, korrektur. Jag är ganska färdig med den just nu. Så det där, men så är det ju, det är så det funkar. Och nu är allt helt nytt för alla andra.
Ja.
Så det är... Det är en väldigt märklig process, är det.
Ja, just det. Men det är bra att veta att då kommer det i alla fall komma 2 böcker till i den här serien.
Jag har kontrakt på en till och faktiskt stod ju här i läget för några veckor sedan och tänkte att ska jag ha en del 5 måste jag börja och skriva lite grann på den nu. Jag har ju alltid varit liksom en kreativ och pysslig person. Det har jag ju varit sedan.
Mm.
Hela mitt liv liksom, så är jag liksom. Och, men jag vill aldrig riktigt, jag vet att jag var liksom en sökare, men efter att finna ett kul intresse, någonting som verkligen jag brann för. Jag har testat miljoner grejer och det har varit kul, men för en stund liksom.
Vad kan det vara för grejer du har liksom testat?
Ja, men sådär har jag liksom hållit på med, jag har pyssel av alla det slag, gjort mot tidsskåp och stick och virk och ja, men allt liksom, ner i garage och snicka liksom och sådär, när jag bodde hem när jag var liten och ja, men allt sådär alltså, liksom. Ja, och sen så började jag gå kvällskurser, det var ju väldigt poppis en period. Ja, och då gick jag, vet du, de här programmen kom i posten då liksom, och jag gick ju alltid på de här kreativa skapande grejerna liksom, och jag gick kurs efter kurs och här, vet du, jag har bett av liksom, och det var ju, jag kunde gå 2 kurser i veckan ibland, men det var riktigt kul liksom. Och det var roligt, men det var inte riktigt rätt liksom.
Nej.
Men sen så vet jag, jag minns det så tydligt, jag var 20 var jag.
Mm.
Och då hade jag hade liksom bet av så mycket. Så kom jag till måla tavlor. Och tänkte, ja men det var ju kul med att teckna i skolan liksom.
Mm.
Så mindes jag, för jag har väl inte hållit på med den och speciellt så.
Nej.
Även om jag kanske kände att jag har ett ganska lätt förut så, men inte... Inget speciellt så, men så kom jag till den här kvällskursen. Första kvällen känner jag, det här... Sån otroligt stark känsla direkt liksom. Sen var jag, efter den kvällen var jag helsåld.
Då
var
jag häftig.
Det mesta annat, jag mål liksom.
Ah, du blev biten liksom.
Ja, verkligen biten blev jag.
Ja. Mm.
Så det började måleriet då.
Mm-hmm. Men vad var det för typ av måleri då?
Ja, naturmotiv. Mm. Ja, mycket naturmotiv. Blommor, ja, stilleben.
Du målar, jag är väldigt dålig på det här.
Akryl.
Akryl, ja. Vad är det som är liksom så speciellt med akryl?
Att färgen torkar väldigt fort.
Mm.
Och du kan måla över och göra om.
Mm.
Akvarell, den liksom, målar du ett streck så mer sitter det där. Du måste tänka efter mer. Och jag är liksom inte, jag har svårt att tänka ut förut. Utan jag målar och säger, nej det blir inte bra.
Du testar och ser vad det blir
så
hela tiden.
Gör jag liksom. Ja, så gör jag. Akvarell, då måste du tänka mer och vara mer försiktig. Jag är väldigt så här, snabb när jag håller på. Liksom, att det måste gå fort, det måste ske någonting. Och så, men så blir det inte bra, så målar jag om. Och, så
dina tavlor kan bli liksom flera centimeter tjocka.
Ja, i princip. Väldigt tungvissa, då vet ni.
Ja, du har varit riktigt snabb. Du var.
Och här är det, här har jag 7 motiv innan nu.
Ja, just ja. Okej, men... Ja, vad häftigt.
Mm.
För du har ju målat, jag har sett att du har målat mycket sådana sunnemotiv.
Mm. Mm.
Vad är det som har lockat med de motiven?
Jag har ju alltid gillat att måla hus av en anledning. Det har alltid tyckt var roligt och liksom stadsmiljöer, eller ja, stadsmiljö ska man väl säga. Mm. Ja, det har jag alltid gillat. Mm. Så det har det väl blivit sunne, och jag gillar väl sunne så, och sen så har jag ju målat. Då skulle det vara äldre hus såklart, det tycker jag är roligast.
Mm.
Sen då höll jag på att måla detta i ganska många år till och från. Och sen tog, det är ju inte så många motiv i sunn och mål liksom. Så vet, till slut så kom jag in i ett sånt här läge att vad ska jag måla nu då? Jag tappade liksom lite gnistan där, det är väl en 7-8 år sedan kanske, jag vet inte. Och sen satt jag på Facebook och kollade, och då har vi den här sunnesidan på Facebook, och så var det dykt upp. Ja, faktiskt. Vi sitter ju här vid gamla Nyberg-kiosken. Sibylla är där idag.
Just det.
Ja, den förra kiosken som stod här. Då var det ett vykort någon hade lagt upp på hur den såg ut på 60-talet.
Mm.
För det är ju många som har målat sunne sådär typ sekelskifte förra. Mm. Liksom, så här, riktigt gamla motiv. Och det ville jag inte göra, för det var liksom lite gjort redan.
Mm. Mm.
Och så kom jag på, för jag gillar ju väldigt mycket retro. Så här, men gud, jag kan ju måla sunne som såg ut lite 50, 60, 70-tal. Och så kom jag på, jag kan ju, och sen så började jag kolla på, för då skulle jag måla av den här Nybergskiosken. Och då kom jag på, jag kan ju måla av gamla kiosker som har funnits i Sunne. Och började se. Och då blev det ett tema. Så började det, så då har jag ju målat gamla kiosker, bensinstationer och kaféer som har funnits i Sunne. Det är ju liksom lite nostalgi.
Mm.
Alltså, man är ju uppväxt med det här och cykla iväg till kiosken liksom, och köpa godis och stå där vid den här stackars kassörskan i kiosken som ska stå och plocka de här.
Ja, ensam.
Nej, förresten. Och så stod där och plocka ur dem här. Liksom. Nej, jag ångrar mig för att du vet.
Alla barn gör så. Man bara,
ja, exakt. Så, och det är väl så. Med, ja, men det, så är det ju även med bensinstationer och kaféer. Det är ju gamla mötesplatser.
Ja.
Och detta är ju så kul när jag ställer ut de här. Och folk ser de nya motiv och känner igen sig och minns. Och du vet, alla minnen man får berättat för sig. Det är väldigt roligt. Ja, man ser hur folk lyser upp liksom just det här. Just det, så såg det ut. Ja.
Ah.
Där har ju jag varit. Och så, ja.
Och så kommer det fram massa gamla minnen. Ja. Sådär. Och då var jag där med han och jag på dejt. Eller vad det nu kan vara. Vad roligt.
Men
vi har ju en sån tavla.
Mm,
inne på näringsliv.
Det är just den kiosken.
Ja.
Nybergskiosken. Sen till alla tavlor har jag ju också skrivit en historik.
Mm.
Så jag har ju ringt runt till folk, och dels de som kanske har drivit verksamheter, om de fortfarande lever, och sen har jag ju, eller också släktingar, barn, syskon.
Mm.
Så jag har samlat ihop folks minnen också då. Det är ju väldigt kul, för folk, dels är jag själv intresserad också, men folk får ju också mycket frågor. Vem var det som drev det där nu då? Och så har de en massa olika förslag, och då kan man ju, då har jag gjort som ett litet häfte.
Ja.
Då kan man ju kolla liksom.
Det känns ju ändå som att du har så otroligt mycket kreativitet i dig.
Mm.
Och att på ett sätt så var det ju som att du förstod det redan som barn, med att du målade och du skrev. Och någonstans så tappade du det.
Jag tror att jag är nog uppfostrad i att sånt där kreativt är någonting man sysslar med på fritiden.
Ja.
Det är ingen som har sagt det där ut så där till mig, men att du vet... Min förälder, de är uppväxt liksom 40-tal. Alltså, jag tror det här att man ska ha ett fast jobb. Jag kommer så väl ihåg, pappa sa, du har ett statligt jobb på posten. Du kan inte säga upp det. Så var det.
Ja,
världens snällaste. Men de ville ju väl, men det blev ju så fel liksom. Så jag tror att jag var upplärd med att man, det här kreativ mål och skriv, sånt där. Nej, men det är en hobby det. Mm. Det är inte ett jobb.
Nej.
Och det tror jag hade med mig. Alltså, bara det att jag hamnade på en ekonomisk linje på gymnasiet. Det är så långt ifrån mig, vet du. Men det är bara, ordentlig utbildning.
Ja, det och jag så var... det ska vara.
Ja,
så... Det är generations liksom, mötet där på något sätt.
Exakt. Att precis vi var i en ny generation som inte var som den förra. Ja, så är det ju hela tiden såklart. Men
det är tydligt då, tänker jag, med den generationen, att det var liksom mycket mer så här bondesamhället, eller alltså att man hade mer.
Absolut.
Och deras föräldrar som verkligen var så gamla Sverige.
Japp.
Och så kommer den nya generationen.
Som vill saker.
Ja.
För pappa liksom sa, det vet jag, han sa sådär att, ja men, för jag tyckte det var tråkigt på jobbet. Ja, ett jobb, det liksom var lite det här att ett jobb, ska det vara roligt liksom? Alltså, du ska jobb.
Mm.
Så liksom.
Ja, precis. Och nu är vi ju så otroligt inställda på att man ska ha roligt på jobbet. Exakt. Alltså, det är typ det viktiga.
Ja, men så är det ju.
Ja.
Tack och lov att vi har kommit dit.
Verkligen.
Ja, nej, så där var...
Och att ingen ifrågasätter den, utan nu är det mer. Nej, men det är så det ska vara. Du ska göra roligt när du jobbar.
Alltså, man har ett liv. Det är klart att man ska göra det man tycker är roligt. I alla fall. Mm. Ja, sen är det klart svårt att finna riktiga drömjobb med bo på en liten ort speciellt. Men man ska ju verkligen kämpa för det. Liksom.
Mm.
Så jag är glad att jag tog steget från posten.
Modigt ändå, tänker jag. Också inte ha någon, jag vet inte vad jag ska göra utan...
Ingen utbildning, ingenting hade jag ju liksom, hade ju bara gymnasiet och ekonomiskt var ju absolut ingenting som jag skulle
in på. Nej. Men du kände så starkt i dig att nej, men jag kan inte göra det här mer.
Det var lite så, det var lite, nästan lite överlevnadsfråga, låter starkt men du förstår, lite välmående fråga var det, för att jag skulle fortsätta må bra liksom, så kände jag väl att jag måste göra något annat. Så, nej, det kreativa, det skapandet i mig, det är otroligt starkt.
Ja,
är det.
Häftigt. Jag vet inte om folk förstår som inte kanske håller på med kreativa yrken eller det kreativa överlag.
Nej.
Den kraften som det är igen. För det är ju verkligen en kraft som man inte kan stå emot.
Nej.
Du kan ju bli, det kan jag bara koppla till mig själv med sången, att jag kan ju bli nästan deprimerad om inte jag får... göra det. Jag känner det i min kropp liksom.
Exakt så är det. Jag mår inte bra om inte jag får på med på något sätt mål eller skriva eller ja. Så är det. Det är så starkt.
Du har Addisons sjukdom, med en ovanlig och allvarlig sjukdom ändå. Vad innebär den här sjukdomen för någon som inte vet?
Den innebär, alltså mina binjurer fungerar inte längre och binjurer producerar en massa olika hormoner som styr många olika, jag tror det påverkar väldigt mycket saker i kroppen. Jag kan inte det här exakt, men det som är påtagligt då, det är ju det här att min kropp inte producerar några stresshormoner, utan då måste jag ta kortisol, heter hormonet, och jag äter ju då mediciner istället, kortison, 3 gånger om dagen. För att ersätta det här. Det blir ju aldrig helt riktigt rätt liksom, i medicinering så, men jag överlever ju. Jag får ju ett fungerande liv liksom, i alla fall. Då. Men det här är någonting jag måste hantera hela tiden. Stress i dagens samhälle, den är ju inte helt enkel då, men jag har fått lärt mig att hantera. Pappa hade ju samma sjukdom och han sa ju det till mig liksom, när jag kom in från sjukhus och fått den diagnosen. Så sa han där först ut mig, och det har blivit mitt mantra lite grann, att du måste börja leva ett lite lugnare liv än vad du gjort tidigare.
Lyssnade du på hans?
Jag fattar ju inte vad han menar. Alltså, det gick ju inte att ta in, även om han hade haft sjukdomen i många år och jag visste ju liksom lite. Men i början så, jag tyckte ju att men jag skulle ju försöka ta ett lugnare då, men jag är ju liksom springer bena och massor med energi och vill göra massor med saker hela tiden. Liksom, så att först tiden hade jag konstant yrsel. Och hade mycket såna här riktiga yrseldipper. Kunde bli liggande bara i yrsel och kunde liksom inte sätta mig upp ens liksom. Och till slut så vande jag mig vid den här yrseln, så att, för rummet var aldrig riktigt still så här, men jag vande mig, vet jag, det är jätteknarkligt. Och jag trodde att men det var så här jag ska ha liksom. Och sen så, men så med tiden så lärde jag mig, pappa och jag pratade ju jättemycket kring det här och han gav ju alla råd han hade skaffat på sig, för inga läkare kan ju tala om någonting, de vet ingenting. De kan läsa av prover, men de vet inte hur en Addison-patient lever för att må bra. Liksom. Det har jag aldrig fått ett enda råd av en läkare. Och pappa sa också att du måste bli din egen expert, för det är ingen annan som kommer att lära dig hur du... Alla kroppar fungerar ju olika också. Så det var ju i början skrev jag mycket så här dagbok och hur jag reagerade och när jag fick den yrseln och hur jag hade gjort innan. Jag gjorde faktiskt i början där. Så jag lärde mig ju liksom, och idag brukar jag säga att jag behöver vara lite synsk. Jag behöver tänka över dagen. Hur ser den här dagen ut? Om jag vet att det är en dag som inte är som alla andra dagar. Och så måste jag se direkt, okej, okay, men det här kommer inte gå. Jag måste plocka bort någonting liksom. Eller också, och så måste jag börja medicinera extra direkt. Så det kan jag börja göra direkt på morgonen. Jag tänker ju inte så mycket på det idag, för att nu har jag ju haft den här sjukdomen i 19 år blir det ju faktiskt nu. Ja, det gör det i sommar.
Om du fick ge ett råd till någon som nyligen då har fått diagnosen Addison, vad skulle det vara?
Mitt första råd är att man blir med i, vi har en Facebookgrupp, Svenska Addisonföreningen har en Facebookgrupp där man skriver om allting och råd, och för det ser jag många nya kommer in. Åh, jag mår så hi och så här, och varför mår jag så här liksom? Och då kommer alltid de här som har varit med ett tag, haft ett tag och skriver råd. Ja, men jag gör så här, och man ger råd, man kan aldrig, ja. Det är väl mitt första råd. Och sen framförallt det här som min pappa sa, att du måste börja leva ett lugnare liv. Och verkligen tänk, och lägg in mer vila och återhämtning.
Det kan vi alla ta lärdom från. Vi tar lärdom från din pappa, tror jag.
Ja.
Jag tyckte det lät väldigt klokt.
Han var en klok man.
Ja, det lät verkligen som det. Hur ser den närmsta framtiden ut för dig?
Ja, jag släpper ju stallhuset idag.
Ja.
Så har jag ju då boksläpp i Sunne här på påsk.
Just det.
I Ingmor såklart.
Yes.
Vi är ju med, jag och Ingrid Nilsson, min målarkompis. Vi har ju haft utställning i Ingmors bygdegård på påskhelgen ända sedan 2001.
Oj!
Herregud, så många år. Ja. Och i år är vi första gången med i Övre Frikens konstrunda.
Yay!
Så det blir kul, det blir något nytt. Och så kör jag ju då boksläppshelg, blir det, för det kör jag ju boksläpp hela helgen. Så det är närmaste.
Vad gör man på boksläppet då?
Nej, men alltså, jag har ju liksom helt enkelt boken till försäljning och sådär under, så det är ju inte mer dramatiskt än så. Men jag,
signera kanske?
Absolut, det gör jag, vet du.
Om man vill ha en signatur, det är viktigt.
Absolut, ja, men det gör jag ju. Så det blir utställning och tavlor och boksläpp. Och sen ska jag då sätta mig nu i dagarna här och läsa igenom den här del 4. För att se om man är redo nu och skicka in till förlaget. Jag satt och läste nu innan jag gick hit till dig.
Mm.
Två första kapitlen. Jag har haft lite paus ifrån den några veckor nu. Och sen skissar jag på del 5.
Så det är mycket böcker nu här i ditt huvud.
Ja, det är det.
Men du, om du skulle ge tips till en genomresande eller en genomresande turist eller en sunnebo om en särskild plats eller ett ställe i Sunne som du tycker extra mycket om, som du tycker att man ska uppleva. Var eller vad skulle det vara?
Mm. Det blir en lång paus, du får klippa igen, för nu måste jag...
Ingmar.
Askerhusberget, såklart.
Jaha, varför då?
Om man gillar att gå i skogen och vandra, då ska man gå på Askerhusberget. Alltså, det är ju en guldklimp utan dess like. Du har ju fina vandringsleder där. Mycket stiger, du kan gå överallt, och du har ju liksom rastplatser ner mot sjön, mot Fryken. Och framförallt så är det så mycket stiger, och det har ju varit väldigt mycket hus, det har varit ju servering, det har varit en camping där uppe, det har varit utsiktstorn, det finns mycket, och det finns liksom lite sådana, om du är lite historiskt intresserad så finns det väldigt mycket informationsskylter så du kan läsa på om det. Och sen är det fina är ju att du kan bara gå, du behöver inte följa en markering, du kan bara gå, för att det är inte så stort så att du kan inte gå vilse, för antingen kommer du till Fryken eller också kommer du ut i Ingmar, eller ja, du vet. Så det är bara att gå liksom.
Det är tryggt.
Det är tryggt område att gå, ja, men även inte en bekant. Så det är mitt guldkorn.
Spännande, äntligen någon som inte, nej, vad elak jag måste, tidigare gäster. Det har varit så mycket badplatser.
Jaha.
Vilket är jättehärligt. Jaha. Men det är också, nu har vi vandring.
Vandring, jag är ju väldigt förtjust i vandring.
Ja, vad spännande. Men du, tack så mycket för att du tog dig tid att vara med här i Sunnepodden.
Tack för att jag fick vara med.
Och lycka till nu med boksläppet. Och vi ser fram emot 4:an. 5:an, 6:an eller? Nu hittar jag på 7:an.
Hoppas att folk läser och lyssnar, så kan det bli många delar.
Ja, det hoppas jag.
Ja.
Ha en bra dag.
Tack så mycket.
Ha det gött.
Tack och tack.
Hej. Du har lyssnat på ett avsnitt av Sunne-podden. Projektledare Anneli Jansson, signaturmelodi Elias Klinell och jag som är programledare heter Linnea Svärd.